Läsningen av ljudböcker ökar stadigt och coronapandemin har ytterligare ökat intresset. Inläsningarna av ljudböckerna görs under nästa år då förlaget Sets firar 130 år. Då planerar man att ge ut 100 finlandssvenska titlar som ljudböcker. Kulturfonden bidrar med 50 000 euro till det här projektet och tar i november emot ansökningar om andra projektbidrag. VD Sören Lillkung tror att också andra förlag vill ge ut ljudböcker på svenska. Andra fonder som bidrar är Konstsamfundet, Tre Smeder, Svenska litteratursällskapet plus tre fonder till. Coronaläget i Helsingfors och Nyland ser så allvarligt ut att det kan bli aktuellt med skärpta restriktioner. Den bedömningen gör kanslichef Kirsi Varhila på social- och hälsovårdsministeriet.
Se tuo tänne kyllä sen paineen, että nyt alueellinen koordinaatioryhmä, joka tällä viikolla pohtii tätä tilannetta täällä, joutuu kyllä ihan aivan vakavasti miettimään sitä, että millä tavoin tämä kohava käyrä saataisiin laskusuuntaan.
Situationen i Nyland har länge legat på tröskeln att gå in i fasen för allmän samhällsspridning och under de två senaste veckorna har antalet smittade stadigt varit på uppåtgående, sa Varhila i Ykkösaamu i morse. Det här sätter en press på att någonting måste göras och den regionala koordineringsgrupp som sammanträder den här veckan måste på allvar fundera på vilka åtgärder som kunde sättas in, säger Varhila. Hon påminner om att det bor 1,7 miljoner människor i Nyland. Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 288 nya fall av coronasmitta i vårt land. Nyland har igen flest fall. 95 har registrerats i Helsingfors, 30 i Esbo och 25 i Vanda. Övervakningsmyndigheten för social- och hälsovården Valvira har genomfört en inspektion vid psykoterapicentret Vastamos utrymmen i Helsingfors. Valvira påträffade inga brister som skulle kräva begränsningar i användningen av patientdatasystemet eller kräva andra ingrepp i den service som Vastamo erbjuder. Det var från Vastamo som det läckte ut patientuppgifter efter ett omfattande dataintrång. Enligt Valvira har Vastamo identifierat de orsaker som möjliggjorde intrånget och med hjälp av utomstående experter har man vidtagit nödvändiga åtgärder för att systemen ska vara säkra. Experter från cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom deltog också i inspektionen. Det var nyheterna nu till dagens debatt. Tonen i samhällsdebatten blir allt hårdare, nästan oavsett om det handlar om fysiska möten, riksdagsdebatt eller sociala medier. Går den här utvecklingen att stoppa och vända och i så fall hur? Det här tar slaget efter 12 upp idag.
Ja, 6 av 10 finländare tycker att samtalskulturen har blivit sämre i vårt land. Det visar en färsk undersökning som Yle har låtit göra. Tonen i samhällsdebatten har blivit råare med negativ ton, hatprat och medvetet missförstå motparten. Vilka följder har den här förändringen och vad går att göra för att ändra på den här saken? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med Sofie Starra som är ledarskribent vid Österbottens Tidning. Välkommen.
Tack.
Janne Berg, statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och så ska vi också ha med oss Rosmarie Dahlström som är expert på sociala medier vid Yle. Välkommen.
Tack ska du ha.
Jag heter Filip Sten. Ja, över hälften av finländarna tycker alltså att samhällsdebatten har blivit allt råare. Yle lanserade för ett par dagar sedan ett femårigt projekt som heter Hyvin sanottu bra sagt. Och det här då strävar till att förbättra samtalskulturen. Och vi ska återkomma till det lite senare här i sändningen. Men först, Sofie Starra, i ditt arbete på Österbottens Tidning, hur märker du av den här råare tonen i samhällsdiskussionen?
Ja, vi har ju våra Facebook-sidor, tidningarna som vi förstås får hålla koll på så att inte folk skriver vad som helst där. Vi har debatten på våra webbsidor modereras också ganska hårt. Det var ju en tid i begynnelsen av kommentarer som det var ganska vilt vad folk slängde ur sig, så det har man fått styra upp. Och ja, så skrivs det ju insändare som man ibland får bearbeta ganska ordentligt för att det ska gå att publicera.
Men är det här egentligen något nytt fenomen då? Vad tror du?
Det tror jag inte egentligen. Det har väl bara blivit lättare att föra fram sin åsikt. Och sen finns det så stora skillnader i... vi ser inte varandra helt konkret bakom skärmar och så här i sociala nätverk. Så det är en sak som bidrar till att det kanske är lättare. Och en råare ton har normaliserats mer och mer också de senaste åren. Såklart det har kanske växt det här problemet. Men nu har det säkert alltid funnits.
Mm. Janne Berg, den här råare tonen i samhället. Hur tar den sig uttryck så att säga i den akademiska världen?
No, jag har alltid svårt att säga att den tar sig så mycket uttryck i det akademiska världen. Kanske det här då att man som forskare är väldigt utsatt för kritik idag och att möjligheterna att ge feedback åt och via nätet är ju förstås större än någonsin. Men jag kan inte säga att jag som personligen har känt av någon större förändring att det skulle bli råare ton. Det kan man ju säga att inom det akademiska så är ju som vi, mycket som vi sysslar med där handlar om att ge kritik åt varandra. Så en viktig del i den världen är att kunna ge kritik sakligt och liksom föra ett konstruktivt samtal. Så det här är som saker som man jobbar med dagligen, men jag kan inte säga att jag som har märkt av att jag blivit råare direkt.
Mm. Rosmarie Dahlström, det är mycket av det här, kan vi kalla det, dåliga diskussionen som förs på sociala medier, det var Sofie också inne på här. Vilket ansvar ser du då att då till exempel YLE har att se till att diskussionen hålls saklig?
Sofie nämnde faktiskt redan ett av de kanske lättaste sätten som man kan räkna upp direkt, det vill säga moderering. Men vi som har modererat Facebook-sidor och kommentarsfält vet att det inte är en hållbar lösning. Det tar inte bort de här råa kommentarerna eller de här onödigt kanske kritiska kommentarerna eller direkt påhoppen mot folk. Utan det finns där att det som vi kanske som YLE kan göra är att försöka bidra till en kultur där folk skulle lyssna på varandra bättre. Och inte så att säga missförstå med flit, utan försöka verkligen förstå den andra ståndpunkt. Men det är givetvis lättare sagt än gjort, och här har jag liksom inga färdiga recept på hur man kan göra.
Mm. Nu är ju det här inte bara ett problem på sociala medier. Vi har också till exempel i riksdagen hade ju varit några fall där ledamöters språkbruk i plenisalen till och med blivit föremål för polisanmälan och utredning på hög juridisk nivå. Normaliserar man på det här sättet ett språkbruk av det här slaget? Vad säger Sofie Starra?
Ja, det gör man ju. Alltså, rent personligen blev jag lättad av att Joe Biden vann i amerikanska presidentvalet, för då tänkte jag att kanske det blir ett slut på den här normaliseringen nu av lögner. Att det kanske finns en gräns för hur långt normaliseringen av lögner och hotfullhet kan gå. Och det hoppas jag åtminstone. Men problemet är förstås att det finns andra då som anser att Biden och folk som jag som verkar inom traditionell media är de som står för lögnerna och konspirationen. Så det är som sagt lättare sagt än gjort då, att få bukt med det här. Men ja... Det kanske finns lite hopp igen.
Mm. Vad tror Janne Berg, vilka följder kan en sån här normalisering av ett språkbruk av det här slaget få?
Nu är det ju främst negativa följder jag ser just det här. Att när man ser att de som egentligen ska vara bäst på att diskutera vårt samhälle, alltså folkvalda politiker, använder en retorik som inte kanske riktigt är värdig då, de som vi har varit in att fatta beslut för oss. Så då kan man, blir det lätt att man kan tänka, ja men att om de pratar på det här viset, varför skulle inte jag kunna prata på det här viset? Och det här är väl förstås, som Sofie redan tog upp, varit väldigt tydligt kanske i det här USA-casen. Trump är väl främsta exempel på att politiker inte har föregått med gott exempel när det gäller att främja en positiv och konstruktiv dialog. Så jag tror att det kan som sippra neråt det här beteende. Så att, för att vi behöver ju, jag tror att det är också ett problem med den här diskussionskulturen, att vi behöver ju förebilder och vi behöver goda exempel på vad en bra diskussion ska se ut. Och det har inte jag sett så mycket av, att det är kanske någonting som vi måste tänka på, att var hittar vi de här goda exemplen på en bra debatt?
Mm. Sofie Stara.
Ja, jag vill säga en sak också, att vi nämnde Trump här, men det börjar ju inte med honom. Han har kanske, vi har levt den här karusellen i 4 år som har normaliserat det. Men när den här karusellen startade 2016 så gjorde ju också Hillary Clinton ett misstag. Att hon kallade hälften av hans anhängare för deplorables, alltså bedrövliga eller liknande. Och kallade dem för rasister och sexister, homofober och xenofober och allt möjligt. Och det kan ju i och för sig ligga någonting i det, men man måste komma ihåg att människor är mer än bara en ism. Och ingen vill bli kallad bedrövlig. Det blir väldigt svårt att komma vidare i en dialog om man vill kalla den konstruktiv dessutom. Om man börjar med att kalla någon för någonting som är nedlåtande eller felaktigt.
Vad tror ni, varför väljer då också politiker och sådana då som borde föregå med det här goda exemplet, varför väljer de att sänka sig till en sån här nivå?
Ja, jag ska kunna spekulera i att man har väl märkt att det fungerar, och just den här klimatet vi lever i idag, just den här uppmärksamhetsekonomin, att man märker att när jag uttalar mig kontroversiellt så får jag uppmärksamhet, och det är det som politiker är väldigt beroende av. Så att man kanske har insett helt enkelt att det här funkar. Jag får mer synlighet än vad jag tidigare skulle få. Att det belönas helt enkelt på det viset.
Rosmarie Dahlström.
Jo, Janne var inne precis på det som jag också tänkte på främst. Det vill säga att man får en direkt belöning om man är tillräckligt kontroversiell. Och det här påverkar också egentligen medierna, för vi har också sett att det som går hem eller det som lätt når ut, som väcker känslor, är det som får mycket läsare. Men sen är det en annan femma, att är det vi ska följa, är det vi ska producera. Och här är ju förstås sociala mediers, så att säga, svar på tidens innehållsförteckning, det vill säga algoritmerna som ska göra det lättare för oss att använda de här plattformarna, som ska på något sätt kuratera, eller det vill säga välja ut det innehåll som man tror att intresserar oss mest. De finns till för att hjälpa oss sålla bland information så att vi inte ska lida av det här informationsöverflödet. Men samtidigt så finns det jättemycket brister i hur de här algoritmerna är kalibrerade. Det vill säga, de är kalibrerade i nu läge så att till exempel på Facebook, att det som visas för dig i ditt Facebookflöde är ofta det som väcker de starkaste känslorna. Om man vet att det genererar kommentarer, det genererar reaktioner, och det här hämtar ju fram det fulaste i oss, verkligen.
Mm. Sofie Stara.
Det är framförallt i sociala medier som man skapar engagemang hos användare. Och man engagerar användare genom att de blir till exempel ilskna eller upprörda. Och då får man ett stort genomslag. Och vi har ju sett nu att tweetar har blivit flaggade som till exempel falska eller opålitliga. Och allt det här är nog som en process som vi bara är i början av vad gäller liksom regler och lagstiftning. Men det går nog att skapa regler för sociala nätverk också som ska varna användare för till exempel olagligt eller innehåll eller lögnkampanjer som ju kan vara direkt farliga, alltså till exempel antivaccinpropaganda och sånt. Men däremot så kan man ju knappast lagstifta bort liksom elakt och snåtot språkbruk. Men att fortfarande så är ju förtal och hets mot folkgrupp och ärekränkning straffbart. Det är ju fortfarande brott. Det tycker man, det måste man också komma ihåg.
Ni var inne på det här att huvudsaken är att man får den här reaktionen. Det är den här gamla sanningen, all publicity is good publicity, som gäller här då.
Ja, och det är just, man måste tänka på just när man tänker på sociala medierna att de blev inte kanske designa i ett demokratiskt syfte. Men de har, man har märkt då i och med att de har fått stor makt idag och man har liksom kanske börjat inse nu då att ja, det är faktiskt inte bara ett oskyldigt verktyg vi har här. Så att man börjar fundera på att okej, okay, när vi har den här makten, men hur kan vi använda den för att främja demokratin istället bara för att främja kommersiella intressen? Och det är kanske, det kan vara lite hårt att som anklaga Facebook för att konstruera algoritmer som får folk att hållas kvar på deras sida och engagera sig, för det ligger ju i deras intresse, det är ju ett vinstdrivande företag, så det är som inget kontroversiellt i det på det viset. Men jag tror att det här, ett problem är just med klimatet, att istället nu för att ideala samhället, så är det så att man tar del av fakta och så anpassar man åsikten sin efter fakta. Men nu har vi börjat göra det här bakvänt, att vi anpassar fakta till åsikterna. Vi väljer vår åsikt och sen så letar vi reda på fakta som stöder den. Och det tycker jag är ett besvärligt fenomen som är det förstås inte så lätt att komma åt heller. Men ja.
Rosmarie Dahlström.
Jag tänkte nappa på det här som Janne var inne på med vad heter det, de här åsikterna på sociala medier. Och det som jag det där i mitt jobb har märkt och läst mycket när det kommer till vem det är som ofta engagerar sig starkast eller publicerar de starkaste åsikterna på Facebook eller andra sociala medier. Så det är just de som har de starkaste åsikterna. Vilket också i sin tur olyckligtvis gör ju det att om det är det som algoritmen har att välja mellan, så då blir det där urvalet väldigt snävt. Om det är bara starka åsikter.
Sofie Stara.
Ja, det är ju som vi var inne på, att det är ju inget nytt att människor grälar och beter sig fult och osakligt mot varandra. Att det har ju funnits demagoger i alla tider. Alltså personer som argumenterar väldigt kraftfullt för att få fram sitt budskap, men också osakligt. Och som just vädjar till känslor och fördomar för att få fram det här budskapet. Och slutsatsen som det kommer till och som folk kanske gillar kan ju verka helt logisk. Men resonemanget som har lett dit bygger ofta på felaktiga premisser eller så utelämnar det en hel del. Så ja, det blir problematiskt då att föra en diskussion på det sättet också. Och det hänger också ihop med att just det här att medvetet missförstå varandra. Till exempel i den här debatten om hen som var intensiv för några år sedan. Och fortfarande ser man att det poppar upp här och var, men hen betyder ju höna, haha. Men, och så avfärdar man liksom användningen av det på det sättet. För att det kräver ju helt enkelt lite tankearbete kanske. Att sätta sig in i tanken varför hen kan vara helt bra att använda då och då. Så då är det ju lättare att avfärda det som idiotiskt. Men det här behöver man inte befatta mig med.
Janne Berg.
Ja, jag tänkte just det här som Sofie sa. Vi är kanske inte heller så jättebra tränade i att debattera och argumentera sakligt. Att vi har kanske blivit lärda hur man gör det tillräckligt bra. Vi gör som Sofie säger, vi gör argumentationsfel och vi håller på med selektiv exponering. Att vi tenderar att föredra information som förstärker vår initiala åsikt och sedan undviker vi info som motsäger den. Så det här gör ju då att man medvetet missförstår är ju ett gammalt argumentationsknep. Man brukar prata om det här halmgubbe-argumentationsfelet. Att du målar upp en nidbild av din motståndares argument och så attackerar du den här nidbilden istället för det verkliga argumentet. Så det här som när man jag skulle helt enkelt vilja att vi skulle bli bättre på att känna igen de här argumentationsfelen och lära oss hur man ska debattera saker. Och hur man ska göra det kan inte jag säga, men jag tycker att det finns ett behov av det i alla fall.
Men mycket av det ni säger så där kommer vi ju tillbaka till det här liksom stora samhälleliga problemet som nu kanske då framförallt är i USA, men som ju nu börjar vara ett globalt problem, nämligen den här polariseringen, att man har så väldigt starka åsikter för eller emot någonting och en oförmåga att ska vi säga, lyssna och ta in motpartens argument. Vad beror det på? Hur har vi hamnat i den här gropen?
Jag tänkte vara lite optimistisk och lyfta fram att vi har ju fortfarande här i Finland en väldigt stark mellanmänsklig tillit till varandra. Och det är jätteviktigt att komma ihåg, och liksom, det är viktigt för samhället och för att demokratin ska fungera. I ett mer polariserat samhälle så är det ju förstås svårare, eftersom tilliten är mindre. Och snarare ser man just motståndaren som en fiende då istället. Och det här är farligt för hela samhället egentligen. Det försvårar utvecklingen och försvagar demokratin. Och det är viktigt att man ska kunna förenas kring någonting istället för att liksom stå i skilda läger och gapa åt varandra. Jag tycker det är intressant att man till exempel inom hockeyn så kan man vara hård supporter av ett lag och det här avsky ett annat lags supporter. Men sen när det är VM så då slutar man upp kring samma lag och har liksom samma gemensamma känsla och stolthet och land plötsligt. Att, ja, nu finns det väl i oss där ändå, men det är så lätt att sitta och slåss på avstånd.
Och är det lättare att plocka de här billiga poängerna på att slåss istället för att förenas? Rosmarie Dahlström.
Sofie talar bra där om den här liksom bristen på respekt, som jag tycker kanske är det som man ser i dagens diskussionsklimat, det egentliga problemet. För polarisering har nog funnits i alla tider. Det har forskats redan på 70-talet kring grupppolarisering och det här som Janne var inne på, att folk har en tendens att om man har en stark åsikt kring någonting så filtrerar man den information man får genom den här åsikten. Det vill säga, jag plockar ju russinen ur bullen och tar det som förstärker min åsikt. Och det där, och jag råkade se en intervju igår med Barack Obama som hade gett ut sina memoarer. Där sa han också att polarisering tillhör demokratin. Men det som inte tillhör demokratin är det att man demoniserar det som de som är av en annan åsikt. Och det här tycker jag är liksom pudens kärna på något vis här.
Mm. Janne Berg.
Ja, jag håller med där att oenighet är ju en demokratisk viktig sak. Att skulle vi inte ha oenighet inom ett samhälle så skulle vi inte ha en demokrati. Sen tror jag när du frågar det här, vad kan den polariseringen bero på? Nu har jag inte forskat om det här så jag lägger in en liten disclaimer där. Men jag tänker vissa saker, just det här att vi har sett ett ökat stöd för populistiska partier som driver en ganska polariserande retorik. Det handlar om vi och dem, folket mot eliten. Man ställer sådana dikotoma resonemang mot varandra. Men sen kan det också ha att göra med sånt att när man har politiska åsikter så ses man som en kappvändare om man byter åsikt. Och det här tycker jag är lite olyckligt. Att i det bästa av världen så ska det inte vara någonting dåligt att byta åsikt. Att helt enkelt, man har kanske inte haft tillräckligt info och så lär man sig någonting nytt och byter åsikt. Medan nu, när i internets ålder så allting sparas ju på internet. Så har du en gång tyckt en viss sak i en viss fråga så kommer det att vara så. Och att man inte riktigt ser det här incitamentet till att säga jag hade fel. Det är väldigt sällan man hör det att jag hade fel. Jag hade fel den här gången och nu har jag lärt mig bättre. Och att debatter får ju, diskussion får jättegärna vara hård. Det är just när problemet när det går över en viss gräns att det kommer in på argumentationsfel som personangrepp och att man som går in för att vinna debatter, att man ska som äga någon. Det är väldigt vanligt på YouTube om man följer som debatter där, så att det handlar om att man ska som på något vis förnedra sin motståndare. Och det är ju som inte, om man tänker att målet med politisk diskussion, att övertyga någon annan om ens åsikt, att ens åsikt är bra, då är ju kanske det här sättet att förnedra, och som någon av er sa, att man använder sådana labels, alltså som etiketter på folk, det är ju direkt kontraproduktivt, och du lär inte få någon åsikt ändrad om du sätter en etikett på den från början.
Mm. Sofie Stara.
Jag hoppas bara att det växer upp en ny generation som tröttnar på det här och får lära sig betydligt mer om källkritik och diskussionsteknik och mångfald i skolan än vad alla boomers som härjar på nätet idag har fått lära sig och fått med sig. Och sen tror jag också att det behövs du frågar vad polarisering beror på, och det är också en fråga som, ja, en stor fråga, och det som behövs är starka samhällsanalyser och att vi har, att det skapas förståelse för olika skikt i samhällen, förståelse för vad som driver människor och också vad människor är rädda för, vad man är rädd för att förlora till exempel. Och så måste vi helt enkelt bli bättre på att diskutera och inse att det inte är farligt att ha olika åsikter, bara man fortfarande bemöter varandra med respekt och åtminstone håller sig till grundläggande fakta, men det är ju också ett problem idag att man inte gör det.
Precis. Rosmarie Dahlström.
Ja, jag tänkte att det var en forskning jag stötte på för en tid sedan som gjordes nyligen kring det här med det är så lätt att peka finger på sociala medier och internet som någon sorts orsak till den polarisering som finns. Visserligen kan det ju ha funkat som en sorts katalysator, men det som den här forskningen hade kommit fram till att det är i flera utvecklade länder där det finns lätt och bra tillgång till bra fungerande internet, så hade de facto polariseringen minskat. Vilket jag tycker är superintressant med tanke på läget i USA till exempel.
Verkligen, verkligen. Sofie Stara nämnde här det något laddade uttrycket boomers, men jag ska ta fasta på det här. På sociala medier så syns ju ofta den här generationsklyftan ganska tydligt. Att det är kanske många just av de lite äldre som har svårt att uttrycka sig på ett sakligt sätt alla gånger. Tänker man liksom då att det vad man säger på sociala medier är så flyktigt, eller att man inte då ser den här motparten där? Vad är er tolkning där, Rosmarie Dahlström?
Jag tror det delvis är det som du nämnde, att det är svårt att uppfatta den här diskussionssituationen då du varken har liksom kanske inte ens en bild på den du talar med. Du talar inte längre till en människa, så att säga. Och sen samtidigt så är det ganska svårt att för många, inte bara för äldre personer som har kommit i sociala medier nyligen och under corona de facto mycket starkare. Användningen av sociala medier i Finland har ökat under våren kraftigare än på flera år. Vilket tyder på att, och i synnerhet bland 60-plussare, så de kommer in i en helt ny värld, i en helt ny diskussionskultur. Så det är klart att det händer vissa kulturkrockar. Och då när man tar bort alla, vad ska vi säga, allt kroppsspråk och allt annat som vi människor behöver för att avläsa information i en diskussion, som blir det svårt. Och så är det här med att du talar med folk som inte känner dig. Så då är det svårt också. Ibland, jag själv också är med skyldig till det, att man glömmer att när folk vet inte när jag skämtar är ironisk eller sarkastisk. Och då när man tar de här kommentarerna ur sitt kontext på det viset, så blir det farligt.
Tankar på det, Sofie Stara?
Ja, jag har tänkt på att det har jag säkert själv gjort mig skyldig till också. Uttryckt mig klumpigt och fult, fast jag inte alls har menat det. Så jag har själv blivit ganska restriktiv med vad jag skriver överhuvudtaget på Facebook, i andra trådar och så vidare, för det är så himla lätt att missförstå varandra och liksom verka hårdare än man egentligen är. Så det kräver nog lite träning och förmåga att diskutera. Samtidigt är det ett fantastiskt redskap för att ta del av andra människors liksom tankar och åsikter. Så det har flera sidor.
Janne Berg.
Ja. Jag minns, det var någon gång i tiden när man funderade på internet och hur man ska kommunicera där, så var det någon som föreslog att när man är ironisk ska man skriva med röd text, så vet vi det här. Jag tror inte det är den ultimata lösningen, men det finns sådana tankar. Sen så, ja, det här med polarisering, nu kan man ju tänka sig, just det här med sociala medier, att forskningen är inte så jätteenig om att filterbubblor överhuvudtaget existerar. Vi har bland annat ett forskningsprojekt på gång här på Åbo Akademi som ser på det här. Men också att komma ihåg att vi blir ju som bombarderade med åsikter från håll och kanter. Att rör man sig så chansen att du ska bli frustrerad, arg eller förbannad är ju större än någonsin, skulle jag vilja påstå. Jag tycker det kanske är som spännande ur ett tidsperspektiv att tidigare kanske inte man visste vad grannen hade för politiska åsikter eller kaverin eller det bekanta, men nu när folk liksom, man kan se på vad de delar och vad de skriver, att vi har en helt annan medvetenhet, så vilket gör att det kan bli lättare att stöta sig, för att vi är kanske lite mer politiska än tidigare. Och också det här med ungdomar, så jag såg en studie från Lunds universitet där de intervjuade folk som faktiskt var partipolitiskt aktiva ungdomar, och de som kanske, som man ska säga, var i frontlinjen, de också som drar sig för att uttrycka sig på nätet, just för rädsla för att det liksom slår tillbaka på en, och det är ju förstås lite oroväckande. Medan om jag spekulerar nu bara, men kanske är så att äldre folk bryr inte sig så jättehårt helt enkelt, att man har lite låt gå och som inställning till det här med att uttrycka sig online.
Precis. Nu har vi talat länge och väl här om problemen med ett ska vi säga hårdare språkbruk i den allmänna debatten. Ska vi försöka ägna några minuter åt eventuella sätt att råda bot på det här. Kampanjen Hyvin sanottu, bra sagt, Yle och ett flertal andra aktörer drar igång ett sånt här 5-årigt projekt nu för att då helt enkelt få till stånd en bättre samtalskultur i det här landet. Vilka tankar väcker det hos dig, Sofie Stara?
Jag tycker det är ett bra initiativ, och det ska bli väldigt intressant att se vad det leder till och sådär, hur det konkret kan användas. Jag har inte riktigt satt mig in i hur det är tänkt att fungera, så det här, det ska jag göra säkert småningom. Det behövs ju säkert på flera fronter liksom en större medvetenhet om att det är jätteviktigt hur man presenterar saker och hur man diskuterar dem. Jag tänker till exempel inom traditionella medier, så är ju en grundläggande princip inom journalistiken överhuvudtaget är ju att låta båda sidor komma till tals i en konflikt. Men den tanken verkar ju överhuvudtaget finnas liksom bland så kallade alternativa medier eller någon random youtuber som för fram sitt budskap, utan där är det bara det egna budskapet som ska fram, och de som invänder mot det eller det som påstås och avfärdas som okunniga och ovilliga att se sanningen, för att det har blivit en sån här märklig kamp om vad som är sanningen och att det bara tycks finnas en enda sanning, fast verkligheten är betydligt mer komplicerad än så.
Janne Berg.
Ja, jag tycker förstås det här kampanjen, eftersom jag lite sa här redan att jag tycker att vi skulle bli bättre på att känna en argumentationsfel och lära oss debattera, så kampanjer är bra. Problemet är väl kanske med dem att det inte når dem som borde nås. Men att Yle har startat ett femårigt projekt tycker jag också verkar spännande. För jag tycker det är också en grej som Yle kan göra, att syssla lite med folkbildning, att få folk att reflektera kring sådana saker som upplevs som samhällsproblem. Så, och jag tänker att vi också skulle allihopa bli lite förtjänta av lite mer ödmjukhet. Att jag såg en undersökning från E2-tankesmedjan för några år sedan, där de hade sett att det är väldigt många som överskattar sin förmåga att kunna diskutera politik, att de säger att de är mer kunnig än andra. Och det här är förstås besvärligt. Om vi tänker att vi alltid är bättre än våra politiska meningsmotståndare.
Rosmarie Dahlström.
Det här poängen kring ödmjukhet är jättebra. Det har jag tänkt mycket på när det kommer till det här diskussionsklimatet. Det lyfts upp i flera sammanhang, bland annat när man tittar på de viktigaste kunskaperna i framtidens arbetsliv, så är empati alltid högt på den listan. Och jag tror att det handlar jättemycket om en sån här empatibrist vi lever av lite. Och det där gällande den här kampanjen, så är det definitivt en av Yles roller i samhället att få folk att förstå varandra. Och som jag var inne på här redan i min första kommentar, att det finns, ingen har väl försökt hitta, eller jag tror att många har försökt hitta på sina håll sätt att bryta polariseringen och få folk att komma samman Så jag tror att alla sätt att göra det här på är välkomna. Det finns inga rätta svar och man har ingenting att förlora. Så att alla framsteg är ju välkomna. Och här skulle jag vilja lyfta fram en intressant sak som har kommit fram i Yles undersökning som gjordes innan den här kampanjen lanserades. Som visar att det som folk upplever som jobbigt i dagens diskussionsklimat är att de inte blir hörda. Och att de i värsta fall blir överkörda med sina åsikter. Och den här kommentaren kom både från yttervänstern och ytterhögern om man tittar politiskt.
Mm. Men mot bakgrund av det vad ni har sagt här om uppmärksamhet och ekonomin och med tanke på det här väldigt det fragmenterade medielandskapet som vi har idag. Är det realistiskt att tro att man med hjälp av en sån här kampanj kan råda bot på de här problemen?
Ja, det var lite det jag var inne på kanske, att det är jättesvårt att komma med några enkla lösningar som förbättrar diskussionsklimatet i ett samhälle över en natt. Men det betyder inte att man inte ska försöka. Att jag tror att vi har idé här att kombinera